Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Gubben England.
Va?
Vanessa Frank. Gillar hon den böckerna.
Det är Lasse Berghagen. Från andra sidan.
Ja, eller från sista minuterna.
Han...
Västen om dig.
Han ringer.
Eller hur är det nu? När någon känd dör, då, hur lång tid väntar du innan du börjar liksom hävda att den har hyllat dina böcker?
Nej, men det, jag snackar med förlaget om en blurb på en bästa pocketversion av bestseller. Det gör jag. Det hymlar inte med.
Vad säger Lasse där?
Ja, men han...
Tight.
Ja, men han skriver att... Vanessa Frank i mitt hjärta.
Mässade han dig om Petson Award?
Nej.
Det var
nej.
Inte det sista meddelandet. Vi har inte sett dig i medierapporteringen.
Nej.
Vännens sista sms. Han älskar mina böcker. Se vad ska få väg in på internetbanken för att kolla hur mycket mer han har sålt.
Nej. Alltså jag gillar Lasse Berghagen, men det jag tänkte på när jag såg alla de här hyllningarna, det var att jag nog är den enda levande svensken som inte har tagit en selfie med Lasse Berghagen.
Har du gjort det?
Nej. Har du det?
Nej, men du har ju träffat honom.
Har jag? Nej.
Jo, det var väl ungefär 11 månader sedan.
Skojar du?
På Forum, vårt förlags.
Ja.
Eller ja, 13 månader, sommarfesten. Augusti.
Ja, just det. Han var där.
Han satt där. Vi lokaliserade honom i ett hörn i ett tält. Det var där ute på, vad heter stället? Trädgård...
Rosenlund. Rosenlund eller Rosendal. Någonstans på Djurgården.
Där var han.
Ja, där, ja nu, men nu minns jag faktiskt. Han full. Nej.
Jag tror inte han minns att han träffade oss heller.
Nej, vi,
varken för att, alltså, både för att vi inte gjorde något intryck, men också för att han kanske var lite slirig. Det var som att vi pratade två språk. Vi gick, det var väldigt många som liksom cirklade runt honom.
Ja, han var ju lite magnetisk där.
Ja, det var han och
Carola,
precis. De folk drogs till dem, fast ingen gick fram riktigt.
Carola tog en selfie med.
Det gjorde du?
Ja, det gjorde jag. Skickade till Linnea.
Den ligger upp Carola. Direkt när hon är död.
Den kan nog hamna
ligger
där.
Ligger på så här, stjärnmarkerad. Du hade skrivit in ett citat vad det hävdade att hon viskade till dig om dina böcker där på forumfesten. Men det var som att vi pratade två olika språk med Lasse. Som att han, jag vet inte vilket språk han talade. Vi pratade nog ganska normal svenska.
Ja, nej, men han
förstod inte, vi förstod
försökte
inte.
Ju hylla honom och säga mycket vi tyckte om honom, men det gick liksom inte riktigt fram till honom. Men vi kanske också var lite sliriga, och du vet ju hur vi blir också, vi blir exalterade. Vi
pratar i mun på varandra.
Ja.
Stökig lokal.
På riktigt så har det ju, jag aldrig varit med om något liknande i liksom selfieväg när en person dör. Han var ju väldigt älskad och omtyckt och så, jag fattar ju det, men alltså att varenda svensk har tagit en selfie med honom. Det säger någonting också om hur sympatisk han verkar vara, har varit med väldigt liberal i selfietagandet.
Så du menar att det kan finnas bilder med honom och fel person så att säga? Han säger ja till allt.
Ja, men det känns som han sa ja till allt. Alltså för han var trevlig och snäll. Ja, det är ingen sågning. Man gillar ju folk som ställer upp på selfies.
Men det har varit ganska sjuka reaktioner också. Jag vet inte om du har sett det. Du följer väl det här kändisar kommenterar-kontot på Insta?
Oh ja.
Mårten, känner du till honom?
Svetkovic.
Han heter det på Instagram nu. Han heter inte Mårten Andersson längre.
Han har gått in helt i rollen. Han har blivit... Tänk om han byter namn.
Han kanske har gjort det.
Ja, det kanske han har gjort. Så vi får kalla honom Svetkovic. För det
är viktigt att namna rätt.
Ja, verkligen.
Han lägger upp ett inlägg där han skriver: nu får du krama Teddybjörnen Fredriksson. Och så frågar sig så här kommentera kontot: är Teddybjörnen också avliden? Det är så jävla skruvat att alla försöker tjohorna in olika låttitlar i hyllningarna. Och de kan ju bara den titeln.
Ungefär som jag gjorde med Vanessa Frank i mitt hjärta. Som är blurben på nästa Vanessa Frank pocket.
Exakt.
Du fattar, du plockade inte upp den riktigt. Stockholm i mitt hjärta, det är en låt.
Jag vet det. Jag ser också här Runa Sögaard.
Oj.
Magnetisk. Var han en gång i tiden. Nu skriver han: äntligen kan du ta av dig din kavaj och sparka av dig skorna. Han firar att han är död.
Runar. Var det Runar som satt inne och lät en polare ta hand om hans Facebook-konto så ingen skulle veta? Nej, det var Fadde. Det var Fadde.
Var det Fadde?
Fadde Darwich. Han satt inne för några år sedan. Och då, innan han åkte in så att säga, då städslade han en polare som skulle uppdatera hans Facebook-sida så att ingen skulle märka att Fadde satt inne.
Genialt.
Det är jätteroligt faktiskt.
Ja, men vad blir blurben då? Lasse Berghagens blurba din bok. Du kan inte gå på något enkelt som Teddybjörnen. Det som alla går på.
Nej.
Vad vill du ha sagt med den? Alltså, vad är viktigt att Lasse säger om din bok?
Alltså pocketen släpps ju nu i juni. Eller den kommer släppas i juni liksom.
Så då är det en kväll i juni?
En kväll i juni.
Kan du texten? Har du läst texten?
Nej.
Hon dansar för morfar. Som hon gillar allra mest. Plötsligt spratte till i gubben.
Aha.
Sen började han ta av sig kläderna. Och stolt rak i ryggen. Och så, hon är vacker. Och mormor skulle ha sett, säger han. Hon var lika grann som du. Det är en riktig knullgubbe det här.
Lasse?
Nej, men karaktären i alla fall.
Ah, okay, ah.
Han lever ut lustarna här kanske.
Ja. Ah. Men vad fan ska jag köra då? Det får bli, alltså, jag har ju ett gäng där uppe nu som har läst mina böcker. Om vi kör, ja, men,
vilka är det nu?
Ja, men om Pocketen släpps i juni, då får det vara...
Kristina Skolin, har hon läst?
Hon lever.
Just det.
Men hon har säkert läst dem. Är det någonting i texten som handlar om juni? Är det bara titeln?
Ja, men första raden, det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst.
Ja, men där har vi det. Där har vi det.
Är det en riktigt bra blurb? Hur fan ska du formulera den?
Det var en kväll i juni. Det är en kväll i juni när sommaren är som bäst. Och här sitter jag med vilka är gänget där uppe? Det är,
mormor som inte gillar dina böcker, hon sitter där.
Ja, hon sitter inte med då. Hon sitter
lite på sidan och tittar, blänger på dem.
Ja, men där sitter ju...
Gubben Engman, Gary sitter där.
Gubben sitter där.
Tycker han om böckerna?
Det hoppas jag.
Ja.
Det är gubben Gary...
Han sa inte det innan han dog för 32 år sedan.
Nej. Men...
Var det mer då?
Nej.
Pim, vad hette hon? Operasångerskan? Sniff.
Sniff. Ja, Sniff. Lär gilla böckerna. Men vänta, vilka har vi? Adam Alsing, vi har Maj Sjövall.
Ja, vi har...
Vi har Lasse.
Lasse.
Och hur var texten nu igen?
Det var en kväll i juni då när sommaren är som bäst. Sen lade du till någonting där.
Det är en kväll i juni när sommaren är som bäst. Och jag vet inte vad ni gör nere på jorden. Men jag, Adam Alsing och Maj Sjövall sitter och läser bestseller här. Som allra mest... Det blev som ett rim nästan. Ja. Det blev ett rim.
Ja. Fortsätter du?
Nej, det är
sprittar det till i gubben där?
Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag. Jag, Linnea och Benjamin, vi ska ju flytta.
Mm.
Inte bara en gång, utan tre gånger fram till den 31 december.
Hur har ni lyckats lösa det så här opraktiskt?
Ja, för vi har en lägenhet. Alltså vi har sålt en lägenhet.
Just det, du hetssålde din lägenhet på impuls när marknaden stod som lägst.
Nej, jag fick ganska bra för den.
Fick du det?
Ja. Ja. Sen köpte jag när marknaden stod som lägst.
Ja, du köpte väldigt billigt.
Ja, så jag...
Men, det glädjer mig.
Men det, ja, gör det. Mm. Men det är ett jävla glapp däremellan. Så att vi ska bo i en tillfällig, en hyreslägenhet då.
Mm.
Och sen den 31 december så åker vi till Chile. Och det blir ju i 2 månader. Så det blir ännu en flytt liksom.
Och sen flyttar ni in.
Vi flyttar in innan. Mm. Så att det, ja. Men den här veckan gjorde vi oss i alla fall redo för den första etappen, så att säga. Så vi lever liksom i ett flyttkaos med lådor och skafferiet i liksom olika flyttlådor. Och, ja. Det är ett helvete som du hör.
Har du ett skafferi? Du har inte mjöl och sånt väl?
Jo, jag har faktiskt mjöl. Jaha. Jag brukar använda det till min otroligt goda, vad heter det? Currysås.
Mm-hmm.
Mm, men det är typ det enda jag använder till. Och sen jag har haft den
mjölk... I form av redning.
Ja, jag har haft den här mjölförpackningen typ 3 år. Och jag gör inte currysås ofta. Och sen läcker det lite. Så jag drar mig alltid från att ta fram den. För att liksom, det rinner alltid ut mjöl över hela vet du det, inte handfatet, vad har man? Diskbänken.
Ja.
Men man lever ju något slags liksom mellanland. Och förr kunde man ju pausa vardagen, men nu när man har barn så måste ju vardagen fortsätta för liksom Benjamins skull. Han ska ju ändå till förskolan. Så i helgen så var jag tvungen att rasta honom i lekparken, så som man gör. Och bredvid mig stod ett par som var så jävla kåta.
Ett par med barn? Eller
nej.
Stod ni bara och tittade på barn?
Nej, alltså det var ett par. Han gungade deras dotter, som jag minns det. Och hon stod bredvid och kollade på. Och sen, jag vet inte, man pratar ganska högt till lekparken tror jag. Jag tror att man tror att det är någon sorts frizon liksom.
Ja.
Så, vet du vad hon sa?
Nej.
När hon har somnat sen så ska vi väl knulla. Och så sa han, ja. Och så sa hon, fan vad jag längtar. Jag tyckte det var fint. Jag tyckte det var härligt.
Var det många runt om?
Nej, det var, alltså, ja, jo, det var ganska många.
Så det var ingen inbjudan till dig på något sätt? Att det var ett tecken?
Nej.
En sån här rosa flamingo-tecken? Så att säga. Swinging-tecken, nej.
Nej, nej.
Eller så är du dålig på signaler?
Ja, men, nej, men det här var, alltså, de hade bara ögon fram. De var superkåta. Och sen så, ja, så bar jag upp Benjamin därifrån och gick hem. Inte med dem. Och när jag kom hem så upptäckte jag att det pågick gårdsstädning.
Du har sällan varit med på sådana, va?
Nej, alltså vad tycker du om gårdsstädningar generellt?
jag kokade kaffe på den förra, det var min insats.
Är det sant?
Mm.
Ja, på Ynglingagatan där jag bodde i Lasermannens gamla lya, där jag bodde förr.
Lasermannen, tror du han var med på? Ja, han var med på gårdsstädningen.
Ja, det känns som han var med, han tyckte det var en happening.
Mm.
Men då, vet du hur mycket man var tvungen att betala om man missade den?
Nej, får man ens ha det så?
Ja. Aha. Eller det är inte man får det, men typ alla bostadsföreningar har det så.
Mm.
1 och 5.
Jävlar, betalar du då?
Nej, jag tror inte jag gjorde det.
Nej.
Jag tror bara jag duckade liksom. Det var väl någon sorts frivillig liksom, överföring som skulle ske. Men jag tycker fan det var perverst. Men den här gången så vägrade jag i alla fall få dåligt samvete.
Mm.
Vi skulle flytta 3 dagar senare. Så man fattar väl att jag har tillräckligt med skit där uppe som jag har det. Ska jag vara med på en gårdsstädning också? Eller tycker jag gjorde fel?
Jag har varit med på 2 av 32 gårdsträningar.
Ja, okej, så du har liksom inget samvete i det här?
Nej.
Nej. Men när jag kom upp där, jag ställde bort vagnen, så bar jag benen upp för trappan. Då satt en granne på knä och skurade trappen. Det luktade såpa, så stod en hink med grön-grått smutsvatten bredvid honom. Men jag tänkte så här...
Säg du och spette där i någon dyr jacka.
Ja, men jag tänkte så här, jag har fan inget att skämmas för. Jag ska flytta, det borde ju huset vara medveten om.
Mm. Alla. Jag är medveten om det.
Ja, men inte alla kanske. Men han vet det, för jag har pratat med honom om det. Jag bara, läget? Sa han, det är jävligt tungt.
Jävla drygt.
Ja, visst var det lite drygt? Ja. Jag bara, då sa jag inte, jag bara gick vidare. Och så tänkte jag, när jag var typ halvvägs uppe, så tänkte jag, fan, jag borde ändå stanna och förklara. Även om det liksom inte stod ut som att jag hade jobbigt i stunden, så, liksom, så har jag det ganska jobbigt också. Eller hur? Men jag kom inte på någonting att säga. Så jag kände mig bara liksom förutmjukad och orättvist behandlad. Så kom jag upp till lägenheten. Och så tänkte jag på när jag blev tillplattad.
Av vilken av gångerna?
Alltså den gången jag blivit som mest tillplattad.
Det är så små saker som kan göra att du känner dig tillplattad. Vad är det den här gången?
Det här var när jag stod upp för Sveriges pressfrihet.
Mot liksom, vänta, vad är det här? Känner jag igen? Har jag hört det här?
Jag vet inte.
När stod du upp för Sveriges pressfrihet? Har du någonsin gjort det?
Ja.
På 1924?
Nej.
Nej.
Expressen. Kommer du ihåg hur stor Charlie Sheen var?
Ja, det minns jag. Det var otroligt. Är det här winning-eran?
Ja, exakt.
Mm. Han... På by winning.
Ja, exakt. Och han betedde sig liksom lite som ett konstprojekt.
Mm.
Det här var sommaren 2016. Det var min sista sommar på Expressen. Den mytomspunna sista sommaren. Du brukar säga att jag inte var i mitt esse.
Nej, du satt ju med så att säga planerade intervjuer som aldrig någonsin gjordes eller publicerades.
Ja, det är väl den enda gången du har haft ett professionellt bråk, tror jag, den sommaren. Minns du det?
Just det, när du skrek till mig. Nu, du har blivit som alla andra idioter vid desken.
Ja, exakt.
För att jag ville publicera en artikel om någon drunkning i Mästarnas mästare och inte hålla den till hösten.
Du förstörde hela mitt humör den resan, kan jag säga. Och då hade jag ändå liksom...
Ja, då du satt och liksom tittade upp på Pontus Gårdinger.
Ja, det var då jag första gången såg en man bära Birkenstocks. Och den mannen...
Stora ögon. Kan en
stora
man...
fötter framförallt.
Jag tänkte på dina ögon.
Aha.
Det var väldigt imponerad av det, av honom.
Ja,
jag såg väldigt många bilder på dig och Pontus Gårdinger från fotografen. Jag såg väldigt lite text och bilder från annat.
Ja,
jag känns att du mest satt i produktionstältet.
Jag har väldigt många bilder på mig och Micke Leijnegård.
Ofta från... med så här handen i handflatan.
Att jag hade det?
Ja, det är väl det jag gör. Jag
övervakade över klippningen så det skulle bli bra.
Det var mer att du tindrade.
Jaha, du menar så. Nej, men jag tror du blandar ihop det. Jag har väldigt många bilder på min Facebook från den resan. Men de är med Micke Leijnegård. Jag går runt med en hatt och ett par väldigt korta shorts och en t-shirt. Barfota och jobbar. Men du måste förstå att det här var du förstörde mitt humör. Jag hade haft en tuff resa redan innan.
På vilket sätt?
Nej,
då?
Så här. Jag var på väldigt gott humör
tills jag ringde.
Ja, för jag hade snackat med ur böter för första gången i mitt liv.
Ja, just det.
Jag bodde hos Linnea på den tiden.
Ni var nya.
Vi var väldigt nya. Vi hade träffats bara några veckor innan. Och hon bodde i en liten lägenhet på Lidingö. Och sen skulle fotografen komma och hämta mig typ 3 på natten.
Just.
En fotograf jag inte avhumaniserar. Det var Alex Ljungdahl. Ja. Jag var fortfarande på Expressen.
Äger du honom?
Äger honom?
Nu brukar jag säga min fotograf.
Mig äger ingen. Eller honom äger ingen. Nej, han är, jag tycker väldigt mycket om Alex Ljungdahl. Förutom den här gången.
Den här gången hatar du honom.
Ja, för han skulle alltså hämta upp mig typ
duktiga, 3 på natten.
Ja, det är han. Han skulle hämta upp mig typ 3 på natten på Lidingö. Mm. Och sen när det är klockan 2:50, då ringer han mig. Så frågar jag, fan är du? Så han, jag har glömt mitt pass. Så du måste ta dig till Arlanda själv. Då kastade jag mig in i min bil. Och sen åkte den här tunneln mellan Lidingö och Stockholm. Då brände jag på i, alltså... Kan man åka fast för efterhand?
Nej.
jag drog på i 150-160.
Ja, vi har ju redan blivit stoppad för det här.
Ja, men för jag var tvungen att hinna hem till min lägenhet, till Ynglingagatan då, och lämna bilen där.
Ja, just det. Varför då? Nu kan vi ha ställt det på långtidsparkeringen.
Alltså jag tycker det verkar så jävla mäckigt med långtidsparkeringar. Jag använder aldrig en långtidsparkering. Jag tycker det är vidrigt.
Men då... Det finns ju varm garagedelen när du går 30 meter.
Ja, kanske, jag vet inte. Men då såg jag i alla fall, då såg jag en skåpbil. Så jag bara, den här jäveln, det här är polisen, tänkte jag. Men jag var tvungen att bränna på om jag skulle hinna ut till Arlanda sen.
Så du kör om polisen?
Ja, men alltså, den var inte målad. Alltså, det var ju en civil.
De kan man köra om, det är tips till alla.
Det var ju det man inte kunde. För sen när jag svänger ut i Roslagstullsfondellen, då drar han ju på... Du drar ju på sirenerna.
Aj, aj, aj.
Ja, och då stannar jag, kör inte kanten där vid Wennergren Center.
Och så... Det är en massa sedlar.
Nej, nej. Då sa jag, vi vänner ner utan, sa, vad fan är det som händer? Sa den här snuten. Så jag, nej men, så här är det. Så, gillar du Mästarnas mästare? Så han, va? Så jag, ja men du vet det här programmet på SVT. Han bara, jag vet inte, jag bara, men jag, alltså jag jobbar på Expressen. Och sen skulle jag ta, det här var ju tider också när det var mycket snack om, du vet, poliser som avrättade folk i bilar i USA.
Du tror att det skulle bli...
Nej, men jag tänkte så här, nu får jag inte göra någon hastig rörelse. Så jag sa, nu ska jag bara ta mitt presslägg här och visa dig det. Så jag tog presslägget och höll upp det för att verifiera min berättelse, man ska säga. Och så sa jag att jag var på väg till inspelningen, och så sa jag, min fotograf jävel har glömt sitt pass, så han är hemma, så jag måste, alltså nu snabbt som fan åka till Ynglingagatan här borta, ställa min bil och sen ta en taxi till Arlanda. Så han sa, okej, så här, för att han sa att vi jobbar inte med sånt här egentligen, men du körde så snabbt så vi var tvungna att liksom avbryta det. Lovar att du bara kör till hit bort till Ynglingagatan nu och ställer bilen där och tar en taxi sen? Så jag lovar, jag lovar. Och sen fick jag köra vidare.
Det var ingen snut. Det var väl tjumme.
Nej,
jag lekte lite med.
Nej, men vad fan, det här var ju supersnut. Det här var ju någon nej, men det här var ju, alltså, det här var ju ingen vanlig kille. Så jag hade jävla skjuts resten av resan. Fram tills då att du ringde och började skälla på mig. När du liksom du fått betala liksom en jävla lägevakt eller vad du gjorde där borta i Stockholm. Jag satt alltså i Portugal. Och så hade var det någon som var nära att drunkna eller vad det var. Det var någon som kan var,
det var drunkningstillbud.
Ja, det var det.
Under Mästarnas mästare. Ja, och jag nåddes av, som du berättade. Det här är dunder. Det här kan vi på löpet i november. Då förklarar jag att nej, det här ska vi nog ha nu. För då kommer det många fler läsare. För och det är
jag,
det händer.
Och jag försökte förklara för dig.
Det är rimlig nyhetsförening.
Vill jag fortfarande hävdar att det var ingen annan där. Det var ju bara jag där. Aftonbladet kunde inte haft nyheten.
Men det handlar om känslan av nu. Som är ganska viktig i det här med nyheter.
Ja. Ja, skitsamma. Vi släpper det.
Det här har jag aldrig enats om.
Nej, det kommer vi aldrig enats om i alla fall.
Men de flesta, vi kan ha omröstning sen. Vi kan stå på min sida.
Ja, men anledningen till att jag var så slapp den där sommaren, det var ju för att jag levde i ett mellanland, precis som jag gör nu. Och då blir jag sämre liksom. Jag kan inte tänka riktigt klart, känns som. Jag skulle ju lämna Expressen ett par månader senare liksom. Jag var ju på väg därifrån. Men, när fan var det här? Det var juni 2016. Ja, alltså ungefär däromkring när jag åker, eller 2 månader senare snackar jag mig ur en jävla supersnut nät utanför Wennergren Center. Men det vet jag ingenting om när jag blir skickad till...
Ja, det är nu vi kommer till pressfriheten.
Ja.
Ja, just det.
Då blir jag alltså skickad till...
Vindlandresa.
Ja, verkligen. Jag har varit i Portugal, jag har varit på Lidingö. Och vet du var vi kommer nu?
Nej.
Nu kommer vi, jag tror att det var Clarion Sign, men jag är helt säker.
Wow, ja. Shit.
Nu, Charlie Sheen skulle nämna till Sverige för att han hade ganska nyligen berättat att han hade HIV.
Ja, just det.
Ja, och samtidigt så blev han ansiktet utåt för ett kondommärke.
Ja.
Så det var liksom, det var det han var här och snackade för. Att han var, ja, men han var någon sorts ambassadör för kondommärket.
Just det, han blev också diagnostiserad som bipolär samtidigt, va? Det var mycket.
Ja, det gillade du, då kände du broder. För du, vad är det du har? Asperger? Nej.
Nej, varken eller.
Nej. Du vet ju själv hur det var när en kändis skulle lansera något. Då, liksom, då ställde man en eller två frågor om det. Mm. Och sen pratade man bara om privatlivet. Det var ju legio, så att säga.
Verkligen. Många kända personer hade väldigt svårt för de följande 28 minuterna av intervjun.
Ja, jag vet. Fast...
var dryga och sådär.
Ja, exakt.
Det var plågsamt många gånger. Minns du det? Det slog mig nu. Vad hemskt det var många gånger.
Jag kanske var lite bättre än du på att linda in och liksom bli omtyckt av den här personen som ändå gav mig.
Men du hade ju dina planerade långa intervjuer. Då förväntar man sig att öppna upp lite. Runda bordssamtalen är tuffare.
Ja,
ska du skilja dig? Och så sitter det 7 andra journalister där.
Ja, men jag klev i alla fall ut på den här terrassen som kan ha varit Clarion Sign, jag är inte helt säker. Tillsammans med en väldigt avhumaniserad fotograf som jag faktiskt inte minns vem det var. Det var inte Alex Ljungdahl, tror jag. Men det första jag möttes av, det var inte Charlie Sheen. Vet du vad det var?
Någon vakt eller?
Nej, en gråtande reporter från Aftonbladet.
Oj, vem då?
Men vi kan kalla henne Linda, och jag tror fortfarande hon jobbar kvar på Aftonbladet. Så jag, som den sanna och fina kollega är, frågar vad är det som har hänt? Och då berättade hon att Charlie Sheen tydligen hade betett sig som ett litet svin. Han hade vägrat svara på hennes frågor, varit otrevlig och plump.
Låter helt otippat. Det kan inte stämma.
Ja, men, och jag blickade liksom bort mot honom, för han satt i en soffa på den här terrassen och rökte cigaretter.
Inomhus? Nej, terrass.
Nej, det var en terrass. Mm. Och i samma stund som jag liksom ser Charlie Sheen så kommer det fram en man i solglasögon och svart t-shirt och väldigt stora biceps till mig. Han är lite smått aggressiv, så han säger bara, jag vill se dina frågor. Och jag trodde det var en vakt först. Jag bara, vem är du? Så här frågade jag. Och då förklarade han att han alltså var Charlie Sheens manager. Och att den andra reporern, som fortfarande stod bredvid när han sa det, var en fucking idiot. Och att han därför måste se mina frågor. Och om han inte gillade dem, stryka dem.
Vad heter hon som var ihop med Justin Bieber? Är det Selena Gomez? Eller,
ja, jag tror det.
När intervjuade henne satt två vakter. Eventuellt att någon var manager bakom mig hela tiden. Jag satt i en soffa. De hade ställt två stolar bakom mig bara. Och lutade sig över mina frågor. Och ibland väste de saker till mig. That's not cool, man. That's not cool.
Det är sant.
Hon var asen. Hon svarade på allting. Men de liksom, det var väldigt... Jag kunde känna att de andades i min nacke. Även nu när jag pratar om det blir jag lite nervös.
Här i alla fall ställdes jag inför ett dilemma. För att... Dels för att jag visste att... Fick den här managern se mina frågor så skulle han stryka 80% av dem. Alltså rakt av. Det var ganska mycket så kallad rock'n'roll i dem. Det var liksom droger, sex, kvinnor etc. För det är väl också det man vill ha i en intervju med Charlie Sheen, eller?
Särskilt om han har inte gjort någon intervju i Sverige typ någonsin. Han var ju en primärt amerikansk skådespelare som bara verkar där. Någon gång måste man väl berätta om det som orsakade ett meltdown här, kan man ju tycka då.
Ja, exakt.
När man intervjuar honom.
Men sen, den andra anledningen till att jag inte ville att den här managern skulle se mina frågor, det var att du minns ju, eller du vet ju hur Expressen är med sånt. Tidningen skulle liksom, ska alltid stå på barrikaderna när det gäller pressfrihet.
Ja, det var helt omöjligt att få igenom någon liten deal kring en fråga eller fråga inte om det här.
Ja, men exakt. Så av ren principsak så berättar man aldrig som Expressen-reporter vilka frågor man ska ställa innan intervju. Eller du kanske gjorde det, eller?
Nej. Nej, gud.
Nej, det fick man inte göra. Men det ingick liksom att jobba på Expressen.
Sen fuskar man ju ibland. Men det fick inte komma upp till Alice och Mattsson direkt.
Nej, exakt. Men jag sa, we don't do that in Sweden.
Sweden också. Hela landet.
Ja, exakt.
Aftonbladet gjorde väl absolut så.
Ja, det kan jag tänka mig. Då sa han väl, then you won't get to talk to Charlie eller Chuck eller vad fan han
Chuck.
Kallar honom.
Okay, ja.
Chuck. Och så här, we have freedom of the press here, you know.
Påminner om när Fredrik förklarade brottsförebyggande rådet för Ben McIntyre.
Ja, det här var innan mina engelska kurser också. Men den här killen brydde sig inte mycket. Han sa bara, I don't give a fuck. Och då tänkte jag, nu sitter jag fan i skiten. Jag kan inte komma hem tomhänt. Och min intervjutid, jag tror man fick så här 15 minuter. Mm. Ganska generöst ändå. Den hade ju redan börjat. Liksom. Klockan tickade ju här.
Ja, just det. De hade alltid det som hot.
Ja,
om man giddrade innan,
ja,
då drog de av tid.
Ja.
Helt otroligt. Alltid de amerikanska eller brittiska.
Ja, exakt. Ja, i Sverige hade man väl i stort sett hur långt man ville. Men jag bad om en livlina, så att säga. Att få ringa ett samtal.
Hade de en sån funktion där?
Nej, han hade inte det. Men jag uppfann min egen livlina. Så jag ringde nöjeschefen, Lars Johansson, och förklarade läget. Och han sa att jag absolut inte fick visa frågorna. Så jag skulle börja förklara det.
Varför sa du inte att du inte hade några frågor bara?
Att jag bara skulle dra dem ur hatten.
Ja.
Jag tror att jag hade...
You know, I have this Sunday page in the newspaper. I just have a hat of questions in my head.
A hat of questions? gesten. Ja, nej. Nej, men jag blev räddad. Jag blev saved by the bell, som jänkarna säger. För den här managerns mobil började ringa. Vet du vad han gjorde då? Han bara hyschade mig. Och så lade fingret över munnen och vände sig bort. Och då tänkte jag att nu har jag fan min chans. Charlie Sheen sitter ju där utan bevakning i soffan. Han vet ju knappt vad han är. Han är ju liksom, han satt
där stenhög eller?
Jag vet inte. Jag kan återkomma till det. Men han satt ju och rökte och drack en Diet Coke eller vad fan drack. Så jag backade från managern mot Charlie Sheens håll mot soffan. Och sjönk ner bredvid honom. Så jag,
snyggt.
Hej. Hur tror du han svarade då?
Väsning kanske?
Hey man! Och jag försökte förklara. Jag försökte vädja till...
Liksom, freedom of press.
Nej, jag tog inte freedom of the press.
Har du en sån här pressväst också? Som man har i krigszoner?
Det borde jag fan haft med mig för sådana situationer. Om jag blir reporter igen ska jag alltid ha en sån. Men jag försökte förklara att så här, Charlie, det kommer inte bli en intervju om ni måste se frågorna innan.
Så han fattar vad som står på spel.
Nej, ja, exakt. Han fattat när...
My hat of questions. Jag kommer inte använda det i så
fall. Men jag förklarade också så här, är det någonting du inte vill svara på så kan du bara säga det. Men han reagerade typ inte. Han satt bara stirrade tomt framför sig. Jag tror inte han såg mig. Han hade antagligen tagit liksom tabletter. Hans blick var helt blank. Så jag försökte igen. Jag bara, vi kan väl köra ändå. Och han liksom skakade långsamt, lobotomerat på huvudet. Och sa han, it's my manager's call. Och så liksom pekade mot managern. Och då tänkte jag att jag fan måste göra ett intryck på den här jäveln. Han måste gilla mig. Du vet jag redan då var jag så. Så jag såg det här cigarettpaketet som låg på bordet. Och så tänkte jag att jag skulle vara lite skön. Det var ett så här softpack.
Ja.
Alltså så här, ett mjukt paket.
Alltså knacka upp den.
Du kände mig för väl. för jag liksom... Och så kände jag också att jag kan inte fråga. Om jag frågar så här, får jag ta en cig? Och han säger nej. Då är ju liksom, då är det över. Ja. Så jag lutade...
Det här är bra på ändå.
Ja, så jag lutade mig fram. Noppade åt mig paketet och tände den. Och det, exakt det här... Det finns, som du kollade, det finns en klassisk presskonferens med Clint Eastwood. Man vet inte om den har ägt rum eller inte, men det snackas om den. Det är en reporter som frågar honom om han då verkligen är så cool som det sägs. Och istället för att svara så tar han softpacket, bankar till under så att ciggen liksom flyger upp i munnen på honom.
Och sen
säger han, what do you think?
Just det.
Enligt den här myten då, som jag har gått på.
Påhittat.
Ja, jag tror också det. Men
den skulle du göra, för jag tänker, den här presskonferensen, den har Charlie hört om, eller Chuck hört om.
Ja, nej, om man inte hört om den så kommer han ju tänka så här, okej, okay, wow. Om jag lyckas, då är det så här, då är jag hans Clint Eastwood.
Ska du säga what do you think efteråt, helt kontextlöst?
nej, det hade ju varit dumt. Men grejen är, jag har en fördel här också, för att i Chile så säljer de fortfarande softpacks. Jag vet inte om de gör det här i Sverige. När jag rökte Belmont som eller Velmont som de säger i Chile, så rökte jag alltid softpack. Ja. Och då kunde jag
älska softpack.
Ja, jag med. Men jag hade aldrig lyckats med tricket.
Oj, det är mycket som står på spel här.
Ja. Tyvärr gör jag inte det den här gången heller. Jag sprätter till under och ciggen liksom åker upp en 2 centimeter bara. Så den ligger fortfarande kvar i paketet, så jag får böja mig fram mot paketet och dra upp den med läpparna.
Var han impad?
Ser
han där
ens? Det är det som är igen. Jag kollade på honom då, liksom, för att se hans reaktion, för att kunna säga mitt what do you think. Så satt en jävel och liksom kollade ut över Stockholm på någon jävla mås som cirkulerade. Och sen kom hans manager med långa kliv. Och han sa, ja, hur blir det? Får jag se frågorna?
Och då räcker du över dem?
Nej, men då hade jag ändå ciggen i mungipan. Så jag kände mig ändå cool då. Jag hade fått fyr på ciggen och allting.
Oj.
Så då sa jag bara, no. Då sa han, då ska du ut nu. Vet du vad jag sa då? Jag ska bara röka upp ciggen först.
Wow,
ja,
jag har varit mer stolt över det.
Nej, jag vet.
Vad sa han då? Han lyfte bort det eller?
Nej, jag hade sagt faktiskt kvar och rökte den.
Pratade du med honom? Charlie då?
Nej.
Chuck då?
Nej, Chuck satt bara bredvid mig. Liksom hivsjuk och borta på tabletter och gav mig inte en blick. Han satt väl och kollade på den här jävla måsen som cirkulerade. Och sen reste jag mig upp och gick. Men
du stod upp för pressfriheten?
Det gjorde jag.
Men du är väl egentligen den inhemska David Isaac?
Ja, men lite någonstans. Så. Men det som gjorde mig mest förbannad det var den här jävla Aftonbladet-reporten. Jag gjorde det här för hennes skull, kan man ju säga. Och här hade jag stått upp för svensk pressfrihet för att liksom stötta hur Charlie Sheen hade behandlat min kollega. Så när jag dagen efter slog upp tidningen och läste...
En lång intervju, eller?
Ja, hon hade en lång intervju. Jag googlade fram artikeln nu. Kvar sitter en irriterad, jetlaggad man och ett crew som låter honom hållas. Sheen vill inte längre bli filmad. Och när nästa reporter kliver in kräver hans manager att få se och stryka de frågor han inte vill svara på. Annars kan ni gå härifrån. Det blir ingen intervju. Så avslutar hon sin artikel.
Hon är inte med What Do You Think-tricket?
Nej, det är hon inte med. Och sen hon... Nej, det borde hon, det minst hon kunde göra. Jag vet inte om hon var kvar just då. Men hon var i alla fall kvar i början. Hon fan nämnt att jag var hjälten. En hövding som stod upp för svensk demokrati och pressens oberoende.
Sa du någon gång varför behandlade du den här namnlösa Aftonbladet kvinnan dåligt? Stod du upp för henne på något sätt?
What do you think?
Jag sitter i väntrummet. Jag kastar mig rakt in i den här historien.
Vad är det för väntrum? Är det för plattfötterna eller ska jag göra något nytt inlägg? Eller
det är bara... min psykiaters väntrum.
Ah, det är borderline.
Nej, det är inte borderline. Det är min ADHD-medicin som jag ska förnya. Ah. Och...
Annars dör du.
Exakt, det är bromsmedicin.
Det är bromsmedicin du ska skaffa. Ah, vad bra.
Ja, det här är förra veckan då, förra måndagen. Ah. Och... det här, alltså det här är stunden i väntrummet, det är vidrig. Jag är lika orolig varje gång. Det finns två skäl till det.
Att de säger, den har blivit värre. Det är en månad kvar. Man dör man av den?
Det är typ progressiv ADHD som till slut tar mig.
Ja, det är väl det, eller?
Nej, nej, utan den är konstant.
Aha.
Man dör kronisk. Nog i
kronisk ADHD.
En ny forskning tror jag tyder på att det inte riktigt är kroniskt heller.
Nej.
Utan det är liksom beroende på vad man är i livet. Men det är inte så intressant.
Nej, det är jättetråkigt.
Men det var en psykolog jag träffade som berättade det för mig.
Aha.
Det första är ju att det som sker inne hos psykiatern är liksom, det har inte så mycket med min progressiva ADHD att göra. Nej. Utan det är ett blodtryckstest. För det här amfetaminmedicinen är dålig för hjärtat. Typ, så man måste ha bra värden.
Mm.
Men om jag inte klarar det. Alltså det testet avgör ju om jag kommer må bra kommande månader. För klarar jag inte så får jag ingen medicin. Och nummer två är att det är ju helt utanför mina händer. På något sätt. Ah, ja. Alltså för det här väntrummet, jag har ju berättat om det tidigare. Jag får ju ångest när jag är där. Det är ju liksom en förhöjt blodtryckstrigger.
Just deluxe. Det.
Nej, men första gången jag var där, då ringde Magda mig när jag satt och väntade på att komma in. Då hade jag inte börjat med medicin. Då skulle jag göra en så här stor fysisk undersökning.
Kan du köpa pita i Skärholmen? Nej.
Nej. Nej, hon sa... Jag hade messat henne på morgonen och sagt, kommer du åka hem tidigare eller sådär från jobbet? När vi fortfarande jobbar hemma mycket.
Ja.
För jag tror att jag kan ha glömt kaffebryggaren på. Och jag kommer inte ihåg den här autoavstängning.
Aha.
Och så ringer hon och ropar, eller skriker. Jag kan inte leva med någon som gör sånt där. Ska du offra hela vår familj, vår lägenhet? Har du ens tecknat en försäkring? Bara spåra ur.
Ja.
Så jag satt och kokade när jag kom in där.
Ja. Första gången?
Ja, och så klarade jag inte testet. Så fick jag ingen medicin. Fick jag komma tillbaka veckan efter. Och då fick jag veta att labbet misstänkte mig för att ha fuskat med mitt drogprov.
Just det.
För det var ett utspätt urin.
Just det. Då jag fick kissa åt dig.
Jag hade inte fuskat.
Nej, nej.
Och tredje gången, då hade jag ringt Kry och löst propranolol eller vad det heter. Sån här, vad heter det? Betablockerare.
Aha.
Så jag satt där och var sånkad som fan. Hade en puls på typ så här 31.
Ja, som Charlie Sheen när jag träffade honom.
Ja, exakt.
Ja.
Och det var då... jag hörde den här kvinnan som satt inne i ett annat läkarrum. Det var så tunna dörrar.
Just
det läckte
det,
under liksom springan mellan dörr och golv. Hennes förvirrade ord, den här dämpade rösten som sa, jag satt hela förra veckan och väntade på att mamma skulle komma. Eller något sånt.
Ja,
men
det.
Mamma är död.
Ja.
Och så såg hennes make utan han såg utomhus och han ville väl inte höra. Och bara vänta på den här domen som han redan visste liksom, hade avkunnats.
Att hon var dement och hon hade Alzheimers.
Precis. Ja. Och jag tänkte ju såklart... så kontext på min mamma. De här liksom dagarna när hon fick diagnosen. Och tecknen innan och så.
Ja, just det.
Så den gången fuckade jag upp testet igen.
Ja.
Så det här väntrummet är ju panik. Varje gång jag går dit så liksom får jag ångest. Jag mäter liksom, jag har perfekt blodtryck överallt. Jag har gått och testat mig 700 gånger. Men så fort jag kommer in i det här väntrummet får jag panik. Och den här gången i måndags så försöker jag liksom stänga av mina tankar. För de börjar vandra iväg när jag sitter där. Och jag går in på Insta och kollar de här Balkankonton jag följer.
Slavic Science.
Exakt. Ja, de är roliga. Jag kollar klipp på Zlatan och något skönt mål. Tänker, de gamla Peter Forsberg när han tacklar folk.
Ja.
Typ förlorar pucken eller nästan förlorar den 800 gånger och sen gör mål.
Det finns ingen bosnisk hockeyspelare du kan kolla på då eftersom du bara liksom...
Allen och Almen Bibic kanske. Spelar vi i möjligtvis SHL.
Aha,
okay.
Ja,
mm.
Ja.
Allen Bibic ihop med Cecira Musovic eller ja. Musovic som jag säger. Landslagsmålvakten.
Ah, okay.
Och då kommer jag ner i varv. Men, då är det något som händer. Du kanske hör det här.
Vadå?
Det är mitt blodtryck som skenar, kan man säga.
Så jag, eftersom jag har kraschat mitt liv ordentligt här när jag köpte en prostituerad kvinna så är det rätt intressant.
Nej, det köpte du inte. Du köpte en sexuell tjänst.
Och Alexander Bard. Ja.
Du köpte inte någon kvinna
alls. Nej, bra.
Nej, det är nej. Rätt. Hon gick därifrån glad i håger och köpte en ny Rolex.
Ja.
Herregud,
alltså jag tror verkligen på allas liksom möjlighet och chans att utvecklas och ta ansvar och gå vidare och
bli
bättre. Och jag är redo att ändra min ton och retorik med de personerna som gör så. Paolo Roberto är obviously inte en sån person. Han ger sken av att han har tagit ansvar tidigare för den här grejen. Men han gör mer och mer tydligt för oss alla att han skiter fullständigt i den här kvinnan som han har utsatt för det här. Och att de sitter och garvar i den här podden åt den här situationen, trivialiserar Paolos handlingar, gör det bara tydligare att vi behöver rikta ännu tydligare kritik mot honom och liknande män. Det här är skamlöst, det är respektlöst. Skärp till det för fan och gör bättre.
Det är ju inte Alexander Bard som intervjuar Paolo Roberto som får mig att koka.
Nej.
Det är ju Attila Joldas.
Jaså, okej.
Okay. Det är som vår kompis, eller jag tycker att han är en kompis från Expressen tiden. Du kanske inte känner honom så bra.
Inte jätteväl, men jag minns honom.
Ja, men jag tycker jättemycket om honom, men här gör han ju bort sig. Men reagerar inte du på samma sak som jag där? Att Attila pratar ju om förlåtelse. Att liksom... Ja, men han säger väl liksom, jag tror på allas möjlighet att gå vidare, ändras och göra bättre. Men sen landar han i att Paolo, han går inte förlåta för det som händer i det här klippet. I den här intervjun. Det är väl ganska ohedligt för... Ja, men dels är det väl så att det här Insta-feministgänget som Attila Joldas tillhör, de har ju aldrig förlåtit någon någonsin, eller? Det kan man väl ändå säga.
Cissi Wallin gick väl ut och bad om ursäkt för allt hon har gjort genom åren.
Det gjorde hon. Men i övrigt...
Eller Nesväk gjorde ungefär samma sak. Men hon, förutom dem.
Ja, men det var ju lite mer ospecifikt.
Ja,
nu byter jag vändiga blad. Kungen-style. Ja, men det, för det är den här liksom kasta hand-grejen. Vi pratade om tjejgrupper här för 2 månader sedan kanske.
Ja, just det.
Någon kille som har varit dålig eller eventuellt är misstänkt för att vara dåligt. Man skriver i en tjejgrupp på Facebook och så får man bara svaret kasta han eller röd flagg.
Exakt.
Det är ju liksom instafeministhanteringen av Paolo-männen eller alla möjliga dåliga människor enligt dem. Liksom. Mm. Eller?
Ja, verkligen.
Och jag tror att jag stör mig så jävla... Jag tar inte Paolo i försvar. Nej. Alltså han har fortfarande köpt sex, han har varit ett svin.
Ja.
Men det är ju ändå, om vi lyssnar igen... På det här?
Du köpte inte någon kvinna alls.
Nej, bra.
Nej, nej. Hon gick därifrån glad i håger och köpte en ny Rolex.
Det är ju Alexander Bard som säger det här.
Ja, exakt.
Det är helt stört.
Ja, sen kan man väl invända att Paolo inte säger emot honom.
Jo, men Paolo är helt lost här, det hör man ju. Han bara, absolut.
Han är mitt inne i sin historia, eller vad.
Ja.
Och sen kommer Bard med sina invändningar som inte är helt briljanta. Och sen så... ska väl Paolo, jag har inte hört resten av klippet, men fortsätta berätta sin historia. Liksom.
Precis, och då gör man det som du och jag gör många gånger här, utan att bara ha en, Bard kan ju vara ganska tuff.
Ja, det får man säga.
Har du intervjuat honom?
Inte vad jag minns.
Nej, men när du säger någonting och jag är mitt inne i mitt, då kan jag bara säga, ja, och fortsätta.
Ja, exakt.
Men har man någon gång intervjuat Alexander Bard, då vet man att det är liksom, det är som att det är en boxningsmatch, fast han börjar slå innan man har fått på sig handskan och klockan ringer. Och så sitter man där liksom helt yr och ska börja svara.
Aha, okay.
Och då plötsligt kanske han kommer att krama den. Alltså han är liksom gaslighting personifierad.
Okay.
Han liksom slår till en lite, han kramar den. så att säga, med orden. Han bygger broar och sen drömmer han till igen och skrattar och han är skärmig. Och sen är han fruktansvärt elak. Alltså han svänger snabbt. Det är också därför han funkar så bra i tv. Han är ju rolig.
Ja.
Men det är, jag kan ju tänka mig att Paolo har stött på honom genom åren. Och vet att man vill inte gå i polemik med honom. Det blir så jävla jobbigt.
Ja.
Alltså jag är inte så konflikträdd ändå. Jag kan tycka det är jobbigt att intervjua honom bara.
Ja.
När jag var reporter. Men jag tänker ändå på det här med att det förkastliga i det här, det är ändå Bard som säger det. Hon, glad i hågen, går och köper en Rolex. Det är hans beskrivning av prostitution.
Ja.
Vad tycker du om den?
Ja, men den är väl inte helt klockren för att uttrycka sig diplomatiskt. Det är inte riktigt så det funkar.
Nej, och när jag sitter där i väntrummet, det jag liksom stör mig på är ju det liksom, jag vet inte. Varför gör Jolla så här? Jag tycker ju om honom, men kanske därför också. Varför går han på Paolo som är liksom öppet mål? Han ligger redan ner. Eller?
Ja, för att det...
Vad är det med Bard som gör att han inte kan angripa honom? Han är ju också en fiende till allt vad Jolda står för.
Ja, sant. Jag vet inte, Paolo är väl lättare att ge sig på helt enkelt. Och kanske ger fler klick liksom.
Mm.
Eller klick pratar man inte om, vad ska man säga? Likes helt enkelt.
Jag gick in på, när jag satt där på Joldas konto.
Ja.
Han har en hashtag i sin bio.
Aha.
Fuck machokulturen. Då tänkte jag att fan, är det det? Är det liksom att Bard är, han har för lite muskler. Han är för mycket bög. För att Joldas liksom, det blir för rörigt i huvudet.
Jaha, du menar så?
Att han inte liksom passade in i den här tydligare kategorin av machokultur på något sätt.
Sen är det väl också så att liksom, med identitetspolitiken som Attila företräder, får man väl säga, så är Bard väl svår att sätta i ett fack också, eftersom Bard har sålt sex.
Just det.
Det har han varit öppen med. Det är väl inga konstigheter.
Just det har jag glömt bort. Det har han gjort. Ja. Det har vi skrivit om många gånger när han har pratat om det.
Mm.
Men man kan ju fortfarande kritisera honom.
Ja, verkligen. Ja, fast det är väl det identitetspolitiken handlar om. Att han har ju i så fall företräde eftersom han faktiskt är den som har sålt sex. Jag vet inte.
Ja, men han kanske inte ska kunna uttala sig över andra personers upplevelse ändå, trots allt. Alla andra personer.
Nej.
Det finns ju många mer lager av att sälja sex.
Ja, absolut. Men mer än de som inte har gjort det. Mm. Det skulle väl en identitetspolitiker säga.
Ja, men jag tänker att här är också en uträkning. Hon köper ingen Rolex. Det kan vi alla,
ja, ja, absolut,
liksom slå fast.
Ja, ja, såklart.
Men jag tänker också det att Alexander Bard, han är ju toxisk maskulinitet. Det som Attila Joldas pratar om så mycket, personifierad ändå.
Ja, det får man säga.
Jag googlade detta, Joldas beskrivning. Att toxisk maskulinitet, det är att man är lite tuffare. Man är aggressiv. Man ska inte gråta. Man ska nära till våld, det kanske inte Bard har det, men till hotfullhet. Att visa vem som är alfa, vem som bestämmer. Man ska pusha andras gränser och skratta åt sexistiska skämt.
Vems definition är det här?
Det är Attilas. Är inte det vår podd? Nej, men är inte det Bard snarare än Paolo?
Jo, det får man säga.
På något sätt.
Ja.
Ja, men jag sitter där i alla fall i väntrummet. Jag känner ju liksom att det här är på väg att gå åt helvete. Jag håller på att varva upp nu.
Ja, nu är du upprörd.
Ja, det är fruktansvärt. Så jag går in på den här kvinna till kvinna-sajten. Där han har engagerat sig i den organisationen.
Attila?
Ja, och där pratar han om att det är viktigt att ha ett engagemang från många killar och män. Och att liksom, vi måste kroka arm med varandra, säger han. Det är så vi ska börja prata om de här sakerna med toxisk maskulinitet. Det är inte det han gör här med Paolo. Han krokar inte arm. Han
Nej.
Försöker inte prata.
Han hänger ut honom bara.
Han öppnar inte rätt famnen, eller?
Nej.
Han bara knyter näven och slår, eller?
Ja, sen vet vi inte om han har skickat ett väldigt snällt DM till Paolo utan att vi har sett det. Men,
tror du det?
Nej, vi får utgå från att han inte har gjort det.
Det känns som att han står och viftar med feministkuken.
Ja, lite så.
Det är han visar Paolo, men som är alfa, det delar hans gråt på något sätt.
Ja, han låter ju lite passivt aggressiv i sitt klipp, måste jag säga.
Ja, det får man säga. Ja. Alltså, som att det går inte från det här att få ord lagda i munnen på en. Alltså Paolo, han har gjort det här, han har hanterat det jättedåligt på alla vis. Men om det är någon annan som ändå utför den handlingen, då måste man kunna rikta fokuset dit, eller?
Ja, det håller jag med om. Han borde ju se på Bard mer än Paolo. I rättvisans namn, så att säga.
Jag vet ju att Joldas vill väl, jag känner ju honom.
Ja, men
han har
också
ju ett genuint engagemang.
Ja, det tror jag också.
Men det arbete han gör, alltså bortsett från han som person, det väcker ändå frågan, vad är syftet med det? I så fall, om man bara vill liksom slå, så att säga.
Ja, men det är väl klart att han också har någon sorts ekonomiskt intresse i det här.
Du tänker att det är en karriärgrej?
Ja, alltså inte hela hans karriär, men det är klart han drar in pengar på det. Det måste
han
väl göra.
Att han liksom förirrat sig i de olika balansräkningarna och likesen.
Ja, men lite så. Men precis som du säger, jag tror verkligen att det har gått uppsåt och så. Men det är väl ingen som tvivlar på att han tjänar pengar på det också.
Ja, han livnär ju sig på det. Ja. Och det behöver ju inte vara fel,
nej,
såklart.
Exakt.
Men det kan ju vara lätt att tappa bort sig.
Ja, absolut.
Ungefär här. När jag liksom försöker landa i det här, försöker få ihop bilden.
Aha.
Då öppnas den där knarrande, lövtunna dörren till psykiatern.
Oj.
Vad händer när jag drar upp den där manschetten? Jag slagit mig ner i den där stolen och dragit upp armen och satt på blodtrycksmanschetten. Vad tror hon säger?
Det här ser för jävligt ut. Ja. Det blir inga piller för dig, unge man.
Hon mäter 3 gånger, sen konstaterar hon det här undertrycket, det verkar aldrig kunna gå ner. Det går en vecka där jag håller mig liksom manjärna. Jag tar det lugnt. Jag lägger om hela livet. Jag dricker inte. Jag liksom snusar mindre. För jag får inte bli av med den här medicinen. Jag måste klara.
Du ska få en chans till. Alltså.
Ja, det är nu igår.
Mm.
Och igår kommer återbesöket. Jag trycker i mig propranolol igen. Betablockerarna. Promenerar hela vägen till läkaren. 60 kilometer. Det är till en bra förtrycket. Det här är helt bizarrt. Jag har liksom inte levt ett normalt liv på en vecka. Och så sätter jag mig där. Jag känner mig så jävla lugn på något sätt. Att det här kommer gå bra. Ja, och när jag kommer till väntrummet, då är jag superlugn. Jag mår så jävla bra.
Skönt. Det är bara skjuts i steget.
Men du vet ju att jag har sagt det några veckor nu att jag är ganska svag den här perioden.
Ja, du har inte mått så bra.
Nej, jag har känt att jag är på väg upp liksom över krönet på något sätt. Men jag är inte nedförsbacke direkt.
Nej.
Eller upp på krönet. Och till att må bra igen. Men så snart det blir tyst, som det är i ett väntrum, då bara vandrar tankarna iväg. Och jag fattar inte vad det är. Men det är liksom, det är kanske att jag slutar jobba och så. Det är någon form av kris. Att jag liksom satsar på mitt skrivande. Att tankarna liksom vandrar bara iväg till liksom urkänslorna. Jag är inte bra på något. Jag är inte rolig. Jag kan inte skriva.
Dina core wounds.
Ja, men liksom det som jag kände hela skolgången. Men som jag inte känt på 7 år. Och sen det här rummet. Alltså inte poddrummet utan väntrummet. Det är liksom, när jag sitter där så hör jag när blodtrycksmätaren går igång det här. Och sen liksom väntan. Alltså väntan på att det ska pipa till och jag inte ska få någon medicin. Alltså jag känner liksom hur pulsen stegrar när jag sitter där. Det är helt fruktansvärt.
Svärt. Du arbetar igenom betablockerarna?
Ja, de hjälper inte alls. Nej. Alltså det är helt otroligt. Jag känner det när jag sitter där. Så då går jag in på Instagram. För jag tänker att det här kändes här kommentera-konto. Där är det bara njutning. Där jag kan titta på andra idioter och bara glömma bort världen. Det är väl smart?
Ja, jag tror inte det. Men...
nej, det ska visa sig vara ett jävla misstag. Men jag ser det för att hon har postat om Johanna Blad. Henne känner du?
Ja, gammal kollega till oss på Expressen. Och ja, men en bekant.
Ja, absolut. Vi jobbar med henne på Expressen Nöje under några år.
Ja.
Feminist-influencer, är det det man beskriver henne som? Hon är som Joldas, för kanske lite mer inriktad på amning. Och är väl det man har mest sett nu. Hon kanske har 1000 andra frågor.
Ja.
Jag vet inte, följer du henne på Insta? Jag gör inte det.
Gör du inte? Nej. Ja, det gör jag.
Hon gillar att...
hon gillar mina böcker.
Hon kommer blurra bäller.
Det vet jag inte.
Nej.
Nej.
Men hon gillar att normalisera saker. Då kanske du har något så av då.
Ja, hon normaliserar väl amning framförallt.
Ja, men kändes jag kommentera att jag sammanställt en liten lista här som jag sitter i väntrummet och läser.
På saker som Johanna har normaliserat.
Hon slåss i alla fall för det. Tydliga vener.
Vad är det? Alltså, vener som det flyter blod i.
Ja. Jag visste inte att det var. Jag har väldigt tydliga vener.
Ja, jag med.
Är det äckligt?
Jag har alltid fått höra att vissa tycker att det är snyggt.
Det jag antar att det liksom skulle vara äckligt eller något. Alltså okay. Som hon ibland hävdar att killar tycker om mäns väl tidigare. Men det kanske är män som jag aldrig träffat som tycker att båda de här sakerna är supervidriga. Ofixade naglar är också en sak som ska normaliseras.
Va?
Ja, det är en kamp.
Vi har missat att vi är förtryckta, du och jag. Vi har väl inte jättefina naglar någon av oss. Men det kanske bara är kvinnor eller?
Det kanske bara är kvinnor. Ja. Det var inte specificerat.
Jag vet inte. Jag har aldrig någonsin tänkt på hur en tjejs naglar ser ut. Har du gjort det?
Inte jättemånga gånger, nej. Mina naglar ser också förjävliga ut. Så jag har väldigt svårt att tycka till om andra. Håravall. Det kanske är lite mer rimligt att hon engagerar sig. Hon har fått barn precis. Ja. Det är vanligt med håravfall.
Ja, minst att Linnea tyckte det var jobbigt.
Ja, Magda pratar fortfarande om att hon tappar hår. Jag har inte märkt av detta.
Nej,
hon har extremt tjockt hår.
Ja, verkligen.
Men det kan jag tänka mig är mer rimligt.
Ja.
Men jag tycker också att så, här, så dramatiskt tycker jag inte att någon har pratat om det. Det är mer så här, sekt och tre månader senare tillbaka.
Alltså jag har ju ändå umgåtts en del med män i mina dagar. Jag har aldrig hört en man kommentera en kvinnas naglar, hår eller av varandra. Vener.
Vener.
Jag dumpar henne för fan, har du sett en vener eller?
Men jag kanske, nu utgår ifrån att det ska handla om manstillvänt och det kanske de själva... Det är svårt där, jag antar att hon ser det som en manlig alltså struktur.
Ja, en manlig blick på kvinnan.
Precis.
Men nej, då har jag ändå gått som en del tveksamma män i mina dagar.
Det har jag med gjort.
De har sagt mycket skit.
Ja, men... riktigt sjuka grejer, men just det här har jag aldrig hört.
Nej, aldrig.
Det är intressant med det här inlägget med håravfall. Det är det jag fastnar vid.
Aha.
Hon skriver, jag tycker det är dags att vi normaliserar håravfall. Hur det kan ske plötsligt i livet när man minst anar det. Och sen skriver hon 30 ord till innan hon avslutar med rabattkod för vitaminer som ska motverka håravfall.
Va? Nu får jag inte alls gå ihop.
Hon skriver ett inlägg om normaliserare, men samtidigt så kan man...
Så ska man motverka det?
Ja, det är piller som kostar 300 spänn i månaden. Så man ska bli av med det här
det är
normala...
Ju... Då ska man betala för att bli av med det här normala. Ja, det är ju
så man ska liksom slippa vara normal, så att säga, och ha tappat håret.
Ja, det är ju budskap som strider mot varandra.
Man ska inte vara stolt där, jag vet inte. Ja, det är speciellt.
Ja, det håller faktiskt inte.
Jag tittar ner på de här venerna som jag just förstått är jävligt äckliga.
Ja.
Kanske finns det någon rabattkod så jag kan lasra bort dem eller någonting. Men jag ser så att det här pulserar blodet inte under högt tryck. De buktar inte ut som killen i mitt hockeylags penis när han fick upp den, så att säga. Nej, men det är ofarligt det här.
Ja.
Eller?
Ja, men
det förs en onödig kamp. Det är inte jättefarligt.
Nej.
Det är irriterande, men man kan också skratta åt det.
Ja, alltså det är väl vad det är. Det är internet.
Internet.
Ja, men
men det är väl det som är grunden till att man blir besviken. Det är ju kanske... Hade Attila, till exempel, som jag tycker ju om honom. Hade inte gjort det. Hade inte han liksom... Varje gång vi inte tyckte samma sak på Expressen. Hade jag inte känt en grundrespekt från honom där. Och jag gentemot honom, så hade det inte blivit lika besviken. Alltså, förstår jag vad jag menar?
Ja, nej, men jag tycker jättemycket om Johanna Blad. Alltså, verkligen.
Och då, det är väl då man också... Besvikelsen blir större än om Hanif Bali blir arg på en för någonting, så att säga. Det är 5 minuter kvar tills jag ska in till psykiatern. Så jag känner mig stärkt av det här. Så jag går in och tänker, nu börjar jag planera det här poddsegmentet. Jag kopierar ut det här. Jag ska prata om det här, tänker jag. Jag kopierar ut det här Attila Joldas-klippet. Jag går in på hans profil. Då ser jag venerna.
Då börjar jag jobba.
Svälla. Ja. De är riktigt, riktigt äckliga.
Oj. Nu har jag gjort en skit,
Attila. Det kokar i dem igen. Ja. Det är otroligt tryckt där. För jag ser att Attila har lagt upp en annan bild. När jag bläddrar fram det här Paolo-klippet. Man ser redan i förhandsgranskningen. Det är ett stort citat. Han jobbar mycket med citat. Citatet är, p-piller borde vara för män. Det känns rimligare att ladda ur en pistol än att skjuta mot en skottsäker väst.
Ja.
Det är alltså själva bilden.
Ja, fattar jag.
Vad känner du när du hör det här? Jag tänker att jag skickar inlägget till dig så kan du få läsa det.
P-piller borde vara för män. Det känns rimligare att ladda ur en pistol än att skjuta mot en skottsäker väst.
Känns är alltid en bra grund att bygga argument på.
Var i helvete är det där jävla pillret för män? Ska vi vänta med p-piller för män på grund av en liten risk för huvudvärk? När nuvarande preventivmedel som finns på marknaden bland annat innebär att gäris och alla med livmoder riskerar ökad risk för blodproppar, depression, humörsvängningar, lägre energi, kraftiga blödningar, ångest, försämrad sexlust, svampinfektioner. Varför dras inte vissa preventivmedel tillbaka och undersöks ordentligt? Varför prioriteras vissas säkerhet framför andra? Gör om, gör rätt.
Jag tycker också det är kul att de skriver studier och säkerhet i all ära angående det manliga p-pillret.
Ja.
Det här p-pillret som Joldas kallar för triviala biverkningar.
Ja, har du vet vad...
Jag utgår.
Från att han har kollat upp det här.
Jag tror att han har läst någon kortare Twitter-vänlig artikel om det här.
Ja, du tror inte han har gått in och gjort sin research ordentligt.
Jag läste i alla fall NPR. Det är väl värre, National Public Radio, alltså Public Service i USA, tror jag. De skriver... Om ett p-piller som stoppades på grund av huvudvärk, biverkningar. Det är det jag får upp.
Så
jag
för män.
Att, ja, 2016. Men det är tydligen så är det lika aktuellt än idag. Och det är sant att männen fick huvudvärk och akne. Det är också sant att de fick extremt svåra problem att reglera humöret. Det fanns fall av självmordsförsök och svår depression. Och väldigt många hoppade av på grund av biverkningarna. Det var också svår huvudvärk, ska man säga. Det känns väl också så att om man liksom ska sälja ett p-piller,
ja, då är det bra
om folk använder det, eller?
Ja, så är det ju.
Jag tycker också det är kul det här med varför dras inte vissa preventivmedel tillbaka och undersöks ordentligt. Jag tänker på det som har hänt i USA. Roe versus Wade.
Ja, just det.
Om man bor i Texas, till exempel, som förbjuder abort,
ja,
vid våldtäkt och incest och så,
ja,
kan det vara skönt kanske att ha rätt till att ta ett p-piller. Man kanske inte ska räkna med att våldtäktsmannen tar det här huvudvärksbringande p-pillret, till exempel.
Nej.
Det kanske inte är där problemet ligger.
Nej.
Alltså, problemet kanske ligger i att man har forskat väldigt lite, lagt väldigt lite pengar på all form av kvinnohälsa och väldigt lite pengar på, såklart, eftersom det har varit manligt styrt. Men det är så jävla hjärndöda argument. Det är bara populism, eller?
Ja, det är populistiskt. Det är det ju.
Stör inte du dig på sånt där?
Ja, men här tycker jag ändå så här... Ja, men det är väl för jävligt hur vissa p-piller funkar för kvinnor. Att det ligger på kvinnan. Men sen är ju hans liksom...
Men argumentationen...
Ja, men hela tonen att så här, folk är dumma i huvudet och folk hatar kvinnor.
Ja, lite raljant.
Ja.
Alltså, han bedrar ju lite.
Ja, det gör han ju. Det är ju inte snyggt.
Det är inte det. Jag backar försiktigt ur det här inlägget.
Ja, det är smart.
Jag måste liksom få ner mitt blodtryck. Men så ser jag en hyllning till Johanna Blad. Precis bredvid. Jag kan inte låta bli att klicka på den. Plötsligt så spelar inte det här blodtrycket någon roll, tänker jag. Jag måste veta vad det här är. Det är amningen.
Ja, just det.
Den har hon varit ute om. Har du sett henne amma?
Ja, hon ammade väl i nymoder.
Det gjorde hon.
Ja.
Normaliserad amning.
Jag vet inte hur det varit för andra, men jag frågade faktiskt Linnea om hon någonsin har känt sig illa till mods när hon har ammat offentligt.
Mm.
Det här är väl ingen bred studie. Det här är väl liksom väldigt anekdotisk bevisföring. Men hon sa att hon, varken hon eller någon av hennes tjejkompis, hon får en sån här tjejkompis också som har barn, om de någonsin känt sig obekväm eller uttittade. Och då sa de och hon nej. Men jag antar att Johanna Blad har goda liksom statistiska underlag för det här.
Ja, men hon ammade ju Nyhetsmorgon och fick jättemycket skit för det. Så har hon väl berättat i intervjuer efteråt.
Ja,
negativa kommentarer och sådär.
Ja, så var det.
Och det är klart, det kan jag tänka mig. Eftersom att folk, den här typen av trollmänniskor, de blir väl, alltså, de går väl igång. Det räcker ju med att det är 30 av alla nästan 10 miljoner i Sverige.
Ja, så känns det ju,
Så känns det som att det är en övervikt av människor som hatar amning. Och Joldas, han skriver själv om det här. Han hänvisar till en studie, eller siffror kallar han det. Jag får bläddra tillbaka till april för att hitta, för han har skrivit om studien tidigare. Du ska få läsa rubrikerna till den här studien högt.
Okej. Fakta om attityder kring amning.
Ja, det är fakta då som man beskriver. Region Skåne som har gjort en enkät som man citerar ur. Du kan läsa rubrikerna kanske.
43% anser att amning offentligt bara är acceptabelt om det görs diskret. Det låter ju väldigt högt.
43%. Då tänker man att Johanna Blad har rätt när man läser det.
Ska jag ta nästa också?
Men får man skämmas för det vi har sagt?
Ja. 30% anser att mata med flaska är mer acceptabelt än amning på offentliga platser. Fakta om attityder kring amning. 25% anser att amning är en stund som bör ske privat. 18% anser att det är rätt att be någon som ammar offentligt att gå undan eller skyla sig.
Ska jag läsa i studien? För det gjorde jag här i väntrummet.
Ja, gärna.
Jag tog fram den.
Ja, du tog fram hela studien.
Det är en enkät, jag tror det är en webbenkät. Hur många tror du svarar ja på frågan om kvinnor bör kunna amma överallt? Procent.
Är det en svensk studie?
Ja, det är samma studie som man hänvisar till. När du ser de siffrorna, vad tänker du?
Att folk är dumma i huvudet.
Det är 88% som svarar ja på den frågan. 88% svarar ja på att kvinnor bör kunna amma överallt i samma studie.
Aha.
88% svarar också att de är bekväma med att någon ammar bredvid dem, typ på ett café eller sådär, på en offentlig plats. 99% tycker att amning är naturligt. Det kommer inte riktigt in i Attila Joldas statistikdatabas.
Nej.
Hans dator crunchade fram andra nummer. Men Johanna Blad, hon ammade ju tv, så där kan ju folk bli upprörda, tänker man.
Ja.
På ett annat sätt, liksom.
Ja.
Du vet, folk stör sig på allt i TV4 och SVT.
Ja, verkligen.
Det blir som att de tycker att det är någon form av konspiration, en PK-maffia som styr deras... Alltså, hela den liksom, diskursen man ser på Facebook.
Ja.
Kan du gissa hur många i den här studien som säger att de accepterar amning på tv eller reklampelar eller andra media?
70%?
92%.
Oj. Aha, oj.
Man kan säga att Attila här plockar lite russin ur den här amningskakan.
Ja, det får man säga.
Så kränger de där russinna i feminismens namn sen.
Ja, det får man säga.
Men det är så att de siffror han hänvisar till, de stämmer. 43% tycker att det bara är acceptabelt om det görs diskret.
Okay.
Studien skriver också att de lite mer konservativa åsikterna kommer främst från den äldre befolkningen som tycker att det är något privat liksom. Men jag har en teori här. Jag ska testa den på dig.
Ja.
Det är nämligen exakt, nej nästan exakt, 45% svarar att de känner sig oroliga om de oavsiktligt tittar på någon som ammar. Att man generar den personen. De är rädda för det liksom, att de ska... Att man ska råka titta på någon som ammar och den ska bli generad.
Ja, men så känner jag mig. Om jag någon annan på ett café, då är jag väl noga med att inte titta på
den
personen.
Ja, men man kan ju råka titta och då känner man sig som en idiot. Ja. Och det är ju jättetöntigt.
Det var som när vi snackade här om veckan om namnskyltar.
Ja, exakt.
Som folk har på, liksom, eller som kvinnor har på sina bröst. Mm. Och så vet man inte vad de heter. Och så vill man snabbt veta vad de heter och då sneglar man ner. Liksom.
Och så känner man sig som en fluktare.
Ja, exakt.
Jag tänker att de här siffrorna hänger ihop. Jag tror att de här 43% som säger att det bara är acceptabelt om det sker diskret. Jag tror att mycket av det bottnar i att de själva är nervösa för att göra fel. Att de ska göra kvinnan obekväm.
Ah.
Det är min teori. Vad tror du om det?
Ja, den stämmer ju om de flesta är som du och jag. Som att vi känner ju som att vi gör kvinnan obekväm om vi liksom...
Ja. Vi tycker inte att det bör ske privat, men jag kan tänka mig att...
För den skulle så vill vi inte gå fram och liksom kolla.
Men jag tänker så här, bör man inte om man är debattör ändå lyfta upp de positiva siffrorna som ju inte fanns med i Attilas inlägg?
Jo, man en hedled debattör. Så
ja, 99% tycker det är naturligt till exempel.
Ja.
Bör man inte kunna reflektera över vissa försonande drag? Man får inte hålla med mig, det kanske är helt fel min teori, men man bör väl ändå fundera mer än att ta de hemskaste siffrorna och trycka upp dem hårt i ansiktet på folk.
Ja, fast det fungerar ju väldigt bra för liksom Instagrams och Facebooks algoritmer. Mm. Att inte vara mer komplex eller mer liksom problematiserande.
Men jag tänker att säger ju själv i klippen om Paolo att han tror på allas möjlighet och chans att gå vidare, att ändra sig och göra bättre. Något sånt sa han ju.
Ja.
Då måste ju, alltså han kan förlåta människor.
Ja.
Men man kan bättras. Borde inte han kunna ha ett försonande drag i sin debattteknik då? Eller bara kasta han till alla de här skåningjävlarna? Danskarna?
Ja, som har svarat på studien. Ja, lite så behandlar han dem.
Ja, men det är väl det som är grunden till att man blir besviken. Det är ju kanske... Hade Attila, till exempel, som jag tycker ju om honom. Hade inte gjort det. Hade inte han liksom, varje gång vi inte tyckte samma sak på Expressen. Hade jag inte känt en grundrespekt från honom där. Och jag gentemot honom. Så hade det inte blivit lika besviken. Alltså förstår jag vad jag menar.
Ja, nej, men jag tycker jättemycket om Johanna Blad. Alltså verkligen.
Och då, det är väl då man också... Besvikelsen blir ju större än om Hanif Bali blir arg på en för någonting. Mm. Så att säga. Här öppnar läkaren dörren. Jag hinner liksom inte backa ur det här rummet. De här venerna. Äckliga venerna som inte bortlasrade än.
Uh-huh.
Pumpar. På vägen in till det här rummet så... Men jag försöker liksom förstå, för att lugna ner mig kanske, vad det är som stör mig. En snabb psykoanalys av mig själv här.
Ja, för det finns ju värre saker att störa sig på än Johanna Blad och Attila Joldas i dagsläget i världen. Det får man ju säga.
Men jag tror att det hänger ihop. Det här oförlåtande hänger ihop. Det här liksom klimatet vi har är så jävla vidrigt. Eller? Det är liksom precis samma sak när Jimmy Åkesson säger att man ska låsa in gängkriminella på obestämd tid utan brottsmisstanke. Det är precis samma sak. Det är bara kasta hand. Det är bara oförlåtande från alla sidor. Precis samma som Israel och Palestina. Det finns noll försonande drag åt något håll, eller?
Ja, ja,
det gör
verkligen.
Mig deprimerad och galen. Det är bara kasta hand hela tiden. Eller?
Ja, ja. Kasta hand samhället.
Man ser bara konsekvenser.
Ja.
Inga liksom orsaker eller liksom intentioner till att försöka göra någonting bättre. Man bara spelar på motsättningar från alla håll. Det är ingenting nytt jag kommer med här. Det enda nya är att jag påverkas i mitt blodtryck. Men jag vet inte. Stör inte du dig på det?
På alltså, just de här fallen?
Ja, men den här typen av människor förstör ju... Det gör ju det svårare att nå människor som skulle behöva nås av det de säger som är bra.
Alltså, ja, men så är det
vi verkligen. Håller väl med förmodligen Attila och Johanna om allt de säger i grunden.
Eller? Ja, bara vi tycker att de förenklar saker. Och
skapar genom att, motsättningar.
Ja, genom att göra det så skapar de motsättningar. Och
vi tycker inte illa om dem. Alltså du tycker inte illa om någon av dem.
Nej, men problemet är att de når ju inte då de som behöver nås. För att de sparkar bakut bara de ser de här liksom väldigt...
Alienerande statementsen.
Ja, exakt.
Jag vet. Det är liksom i deras världsbild så finns det dumma människor. De ska utkrävas ansvar. Och så finns det goda människor, det är de själva då.
Mm.
Som står som någon form av, när man är liten, herren på täppan.
Ja.
Jag hade en sån kulle i halsen, men jag kommer aldrig upp. Klumpig. Det var snö, man puttade ner varandra. Va? Det var det som var grejen med herren på täppan. Ja, där står de liksom. Så kommer en outbildad Paolo-typ liksom. Och så fort de är nästan uppe vid krönet så står de där och knuffar ner dem igen.
Ja.
Det gör mig ledsen. Lika ledsen som när jag sätter mig i den jävla stolen. för på den här jävla blodtrycksmanschetten. Och hon trycker på mätknappen. Och det är bekymrad min och läser resultatet. Hon behöver inte ens säga det högt. Jag svär bara. Tyst för mig själv. Jag ska tumma upp för den där jävla täppan. Jag ska bli herren. Jag ska kasta Joldas hela vägen ner till Paolo. Och sen ska jag stå där, toxisk, oförlåtande. Jag aldrig någonsin låta honom komma över krönet igen. Tills jag får tillbaka min medicin.
Jag läste en recension i Dagens Nyheter i morse.
Mm. Var det av dig själv?
Nej.
Har du fått några recensioner? Hur går bäst eller?
Går jättebra.
Superbra. Det kan superbra. Jag inte tvivla på, men recensionsmässigt då?
Lotta Olsson tyckte väldigt mycket om den.
Ja, vad kul.
Så det var kul. Men,
DN alltså.
Exakt. Men,
det är därför du är där inne hela tiden nu. Stödläser.
Nej, jag har varit trogen DN-läsare i 10 år är det nu. Mm. Jag prenumererat. Du borde få någon sorts medalj av Peter Wolodarski, tycker jag.
Mm.
Nej, men jag läste i DN Kultur så läste jag en recension på en poesisamling, en poesibok som heter han, jag kommer inte ihåg vad han heter, en poet har skrivit. Eller han är komiker som jag har skrivit, skitsamma.
Vad heter han?
Jag vet inte. Det var inte det här skulle handla om.
Det är en spaning du har gått och sugit på i veckan.
Jag vet inte om det är en spaning, det här är någonting. Jag har inte sugit på den särskilt länge, för det här var i morse. Då, alltså bylinen Gabriel Zetterström. Det är alltså reporten, ja. Recensenten som heter så. Och sen under så står det ny medarbetare i DN.
Är det allt som står? Det står liksom inte...
Jo, sen kultur@dn.se. Men det är som en liten praktikantskylt han har på sig.
Ny på jobbet.
Ja, en ny på jobbet-skylt.
Det är en brasklapp.
Ja.
Den här texten är vad den är.
Ja, exakt.
Han kan mejla min chef på kulturet.
Ja, exakt.
Fan, vad förnedrande.
Jag håller fortfarande på att lära mig här. Att skriva recensioner. Men sen var det var en välskriven recension. Så att, det var inget fel på den. Men det var bara,
han kommer liksom få ta bort ny på jobbet-skylten om ett tag, kanske.
Vi hoppas det. Jag undrar hur länge han får ha ny på jobbet-skylten.
Det kanske finns en viss, det kanske är liksom ett visst antal dagar, ett visst antal recensioner.
Och sen...
Det är en prövoperiod.
Och sen får han en byline.
Så får han en riktig byline.
Och en e-mailadress.
Han har fått en mailadress. Skitsvårt för honom att ska beställa pdf-er på olika böcker han ska recensera. Det får skicka till min chef, eller till kulturet.
Men det här med ny på jobbet skylt kanske är något för dig snart. För det känns som att snart har inga vänner kvar, va?
Du menar efter min... Var det Lasse Berghagen?
Ja, men man ändå får säga, det är en hyllning till Lasse. Vi tyckte ju väldigt mycket om honom, båda två.
Ja, verkligen.
Men sen Johanna Blad och Attila Joldas ger du väl på, kan man säga, eller?
Så var kommer jag hamna då? Vad ska jag ha när ni på jobbet-skylten någonstans? Det är när jag går över till Per Lindgren och Hanif Balis podd. Så jag blir Per Lindgrens kompis.
och ni på jobbet-skylt på det.
Ja, jag har inte sett namn.
Ny medarbetare. Nej, men jag vet inte. Ska jag vara orolig för det?
Jag tänker att det finns något försonande. Jag, just med Hanif Bali och Per Lindgren, de attackerade oss.
Ja.
Vi, på samma sätt som vi tycker kanske att Attila Joldas har liksom ryckts med lite i likesen, så rycktes vi lite med när de kritiserar oss och liksom vill göra innehåll av det. Egentligen så känner man ju efter att någon har kritiserat den, fan, lite sedd. Ja, de verkar lite sköna. Det var roligt grepp. Eller? Jag känner mig alltid närmare en person som har lagt tid på att såga mig. Ja. Finns inget försonande i det. Man bryr sig i alla fall.
Ja, alltså, eller? Ja, man existerar.
Ja, men du tror inte det. Jag tänk, eller?
Ja, jag vet inte, jag kan inte tala för dem. Hur de kommer reagera.
Du är tveksam.
Jag är tveksam.
Du var väldigt tyst nu i de här segmenten.
Ja, men jag det, här, det var din show. Du får stå ditt kast liksom.
Jag kommer ihåg när Bataclan, när skedde det?
2015 va?
Var var du då någonstans?
Alltså du menar
terrorattacken i Paris?
Ja, i Paris. Jag hade just landat i Prag för att räcka över en svensk landslagströja till Sofie Helin.
Just det.
För att Sverige skulle spela match mot Danmark i något VM eller EM-kval. Eller vad fan det var.
Ja, det var hela bronkopplingen. Exakt. Från början skulle hon stå på bron med den. Men så var hon inte i Sverige.
Nej, så jag flögs till Prag tillsammans med en fotograf.
Och så på ett hotellrum stod hon med den.
Ja, inte på hotellrummet. I lobbyn till hotellet kom hon ner och bara höll upp den. Hon var jättetrevlig. Höll upp tröjan och sa, vill ni prata också lite? Ja, jag kan ställa tre frågor. Vill du ha bilden egentligen? Så jag ställde typ tre frågor om vad hon trodde om matchen och så. Och
sen halvsida så... lång bort i Sportexpressen.
Ja, exakt.
Skulle vara första sida.
Ja, det skulle vara första sida inför landskampen. Men det
var ju alltid tidningarna gjorde liksom kaxiga, lite för att blidka varandra, chefredaktörerna, kaxiga om ettor inför de här typen av matcher förr i tiden.
Exakt. Och, men i taxin då, på vägen till jag skulle träffa henne så hörde jag alltså jag fattade att något hade hänt. För det, liksom, man hörde att nyhetsuppläsaren var skakad. Så jag frågade faktiskt taxichauffören, vad sa de? Sa han terror in Paris?
Ja, men jag skulle på Idol, en sån här fredagsfinal som reporter. Och så var det när det här hände. Och så ville man ju skicka folk snabbt till Paris. För Expressen har ingen utsänd där. Nej. I alla fall inte då. Och då är det en person som räcker upp handen i en stor tråd. Och säger, jag är bara en timme bort. Kan jag åka? Och så kommer en chef. Att den här medarbetaren
vill åka.
Inte han. Svarar han bara.
Det är sant.
Ja. Fruktansvärt. Rimligt beslut tror jag nog.
Okay.
Ja, men det som var, det hade väl ett starkt ögonblick dagen efter. För jag vet inte om du kommer ihåg där, men när den här terrorattacken skedde, eftersom att det var på en konserthall, spelställe, ja. Vad det nu heter, så stängde alla europeiska stora turnéer, ställde ju in.
Okej, alla världsstjärnor liksom, precis. Turnerade i Europa just då.
Utom en, och det var Madonna som skulle spela på lördagen på Tele2 Arena. Och jag var där som reporter tillsammans med recensent Anders Lundstedt, vår vän som gick bort, vad blir det, 6 år senare.
Ja, sånt.
Jag brukar ju aldrig bli medryckt av liksom stora nationella händelser.
Nej, du hade hjärta av sten.
Nej, men när man jobbar med det så blir man ju inte... Alltså när man jobbar med terrorn på Drottninggatan så är man ju bara i jobbet. Liksom.
Ja, exakt.
Och sen kommer man på det när man kommer hem. Och då kan man liksom bli lite känslosam. Men ofta är man för uppe i det liksom. Man har stängt av.
Ja.
Men det var verkligen en speciell stämning när vi gick in på Tele2 Arena. Det var så tryggt och tyst som det aldrig är när man ska på konsert. Folk var inte fulla. Och det är väl fullsatt, men det är helt tyst när vi kommer in i själva liksom, arenan, där man liksom, fotbollsplanen, där läktarna.
Ja, folk är påverkade av det här och då.
Det är helt sinnessjukt.
Några timmar innan. Liksom.
Ingen dansar, ingen jublar. Nej. Alltså det är så märklig stämning. Tills, typ gissningsvis, liksom, 1,5 timme in i konserten, när Madonna håller 10 minuter, lite långt hade du tyckt, tal om det som hände.
Aha.
Jag minns ingenting av det, vi kan spela upp lite.
Show up to this point and not forget about what happened last night. So I need to take this moment to acknowledge the tragic killings, assassinations, and the senseless ending of precious life that occurred last night in Paris. And it's been really hard actually to get through the show. I feel torn. Like, why am I up here dancing and having fun when people are crying over the loss of their loved ones? That is exactly what these people want to do. They want to shut us up. They want to silence us. And we won't let them.
Ah, jävlar, otroligt. Fint.
Och alla typ gråter. Och,
av det här talet?
Ja, för att det på något sätt nu släpper. Det är som att alla har gått och spänt sig.
Ja.
Nu släpper det. Och sen kör ni igång Like a Prayer heter den va? Så tydligen spelar hon, det har jag fått liksom berättat av Nuno under den kvällen. Hon spelar aldrig den live längre.
Okay.
Någonsin. Så fansen kände att det var speciellt bara därför.
Mm.
Och så sjunger hon en fruktansvärt falsk version av den. Men jag bara gråter. Och det är så här playback-trummor. Det är liksom inte bra, egentligen. Nej. Objektivt. Och jag tittar på Anders. Och jag tänker, jag gråter han också. För att jag ser någonting i hans ögon.
En rörelse.
Ja, och alla börjar dansa. Det är liksom då kvällen börjar. Jag kan ju inte låta Madonna. Möjligtvis den. Men jag blir så jävla berörd. Jag kan liksom inte jobba just då. Det har aldrig hänt tidigare. Och sen är allt som vanligt efter det på något sätt. Det blir liksom föreningen. Ja. Hon är liksom ljuset i det mörker alla känner.
Ja.
Och jag pratar inte riktigt med Anders om det här. För du vet att man ska lämna texter och så här. Men jag tänker att vi delade något. Den här gången när vi tittade på varandra. På samma sätt som vi tittade på varandra när vi var på Håkan Hellström 2016. Och kramade om varandra för att det var så bra. Liksom, för att vi blev så tagna. Jag tänkte att det här var ett sånt tillfälle. Så dagen efter så öppnade jag Expressen. Och han skriver bara kalas, ungefär. Noll berörd. Det hedrar honom ändå.
Om det var hans...
Han var recensent, liksom. Det här betyder... Det här var inte en show. Det här var
kalas.
Ja.
Ja.
Jag tror jag kan hitta något där med Matilda och Johanna. Att jag håller ett litet tal till dem.
Ska du göra det?
Och sen sjunger jag.
Like a Prayer.
Eller Kenny, min låt. Jag tror jag har någonting här.
Ja, men kanske. Jag tror att det... Jag tror att du... Ja.
Det blir ny på jobbet-skylten.
Jag tror det. Vi hörs nästa vecka i Hanifs och hans kompis podd.
Den här podcasten är producerad av Perfect.